Du lyssnar på Kommunikationspodden med Max Landegård och Caroline Thunved som presenteras av Sveriges kommunikatörer och produceras i samarbete med Resumé.
Varmt välkommen till Kommunikationspodden ska du vara med mig, Max Landegård och
Caroline Thunved.
Kul att du som lyssnar och har du tips på gäster som du vill höra i podden, då kan du mejla till max@storstad.io, max@storstad.io. Och om du vill komma i kontakt med Caroline så kan du mejla på
caroline.thunved@svcom.se.
Hur mår du, Caroline?
Jag mår bra, tack Max. Hur mår du, Max?
Jo, det kändes så pliktskyldigt. Mm. Jo, men det är bra. Det är bra. Mm. Du, vad händer på Sveriges kommunikatörer just nu?
Full fart, jättekul. Vi har välkomnat in ytterligare nya medlemmar. Det tycker vi är väldigt, väldigt roligt. Mm. Vi har kommit igång med höstens många utbildningar. Satt igång vårt managementprogram förra veckan. SEPPEN som den slarvigt kallas men också är känd som.
Communication Executive Program.
Exakt. Mm. De körde första modulen förra veckan. Vi släppte på onsdag den här veckan när vi spelar in detta så släpper vi den 4 oktober. Mm. Så att när det här så i onsdags släppte vi då.
Exakt, precis. För det här sänds ju, det spelas in på måndag men sänds på, ja, på en fredag. Mm. Ja.
Kompetenskartläggningen som vi gör en annat år där vi just tittar på vilken kompetens behöver du inom yrket kommunikatör för framtiden. Mm. Så det har vi jobbat mycket med. Och jag fortsätter och träffa medlemmar och röra på mig och lite så. Så det är jättekul. Ja. Vad händer på Storstad?
Ja, vi har fullt upp. Mm. Det är event, det är film och det är podd. Mm. I en salig, härlig blandning. Jag ska på workshop i Nykvarn nästa vecka. Mm. Då kul. Har beställaren hyrt ett rum som vi ska sitta i. Så att det ska bli jättekul faktiskt. Mm, det är roligt. Ja, så vi blir 10 personer som ska dricka vår egen kroppsvolym i Loka citron och försöka komma på lite roliga idéer. Mm. Så att, nej, det är fullt upp, det är väldigt roligt. Mm. Och vi har Johanna Fajersson som gäst i dagens avsnitt. Mm. Kommunikationschef vid Polisförbundet.
Mm. Nytillträdd.
Nytillträdd, ja. Mm. Hon började på internationella kvinnodagen. Alltså den
18 mars.
Korrekt. 23 135 poliser har vi i Sverige idag och 91% av dem är medlemmar i Polisförbundet. Så det ska ju bli
om inte det är den högsta procentuella täckningen på medlem mot målgrupp.
Är det så?
Ja, jag vet inte.
Nej, det är ju
väldigt högt. Väldigt högt. Ja. Väldigt, väldigt högt.
Mm. Och eftersom hon är ganska ny så ska det bli intressant att se vilka frågor hon vill driva. Och jag vet att vi kommer att prata ganska mycket om ledarskapsapproach med Johanna. Mm. Ska vi välkomna henne in?
Det tycker jag vi gör.
Nu har du blåljus... Sorry, att din ordförande sa att nu är det blåljusnivå, eller Johanna?
Nej, Johanna sa det.
Ja, men när man går in i en intervju så behöver man ju ha fokus på den stunden.
Ja.
Kan vi kalla det blåljusmode, för det är någonting som poliser är vana vid.
Just det, förhöjd närvaro liksom.
Ja, fokus på situationen. Mm.
Johanna Fajersson, varmt välkommen till Kommunikationspodden.
Tack så mycket, det är jättekul att vara här.
Innan vi klev in i studion så berättade du att du har en väldigt bred palett av åtaganden i din förhållandevis nya roll som du har haft sedan 8 mars på Polisförbundet. Vilken titel ska man ge dig?
Den enklaste titeln är kommunikationschef, men jag är ansvarig för en enhet som både ansvarar för kommunikation och medlemmar och medlemserbjudandet. Och för utbildning och utbildning av förtroendevalda så att de är trygga i sina roller.
Mm. Vad har du haft för förhållande till polisen innan du började på Polisförbundet?
Mm. Men jag ser dem som ju en otroligt viktig del i vårt samhälle och ser ju dem som hjältar som tar ett ansvar som de flesta av oss inte klarar av eller vågar.
Mm. Varför vill du ha jobbet för?
Ja, men därför att det är en väldigt spännande kontext. Det är en av våra viktigaste samhällsfrågor. Och det var det redan i mars. Och jag tycker att det är väldigt spännande med samhällskommunikation. Så det var ju en viktig anledning. Men jag blev också attraherad av ledarskapet som man visade när jag mötte företrädarna. Och hur man ser på hur Polisförbundet ska utvecklas.
Precis, för jag menar, innan Polisförbundet så var du på Reformklubben.
Ja.
En kommunikationsbyrå kan man väl säga att det är.
Absolut.
Som kommunikationsstrateg. Och dessförinnan så hade du varit på Cancerfonden i väldigt många år. Och där känner ju vi varandra, ska jag ju bara säga for the record också.
Det stämmer.
Jag har ju levererat poddar,
ja,
bland annat,
ja,
till Cancerfonden.
Ja, poddar om hur det är att vara närstående framförallt. Ja.
Mm. Exakt, precis. Så att det var ju då lärde vi känna varandra lite grann.
Det stämmer.
Men på Cancerfonden så hade du ju ett arbetsledaransvar också.
Ja.
Men det hade du inte på Reformklubben.
Nej, där var jag strateg och drev projekt och rådgivare till kunder. Så ja, men jag kände att jag saknade ledarskapsdimensionen och att få jobba med team och utveckla team och ha ett bredare ansvar för kommunikationen.
Mm. Och idag så är, jag hade först skrivit ungefär, fast jag fick en exakt siffra till dig från augusti i år. Det är exakt, i alla fall i augusti, 23 135 poliser,
ja,
som jobbar i Sverige idag. Och 91% av de poliserna, de är medlemmar.
Det stämmer.
Ja. Vad gör de här andra 9% då?
Ja, de har valt att inte vara fackligt anslutna av olika anledningar eller kanske andra fackförbund.
Just det. Mm. Men det är en ganska hög siffra ändå.
Det är ett otroligt starkt yrkesförbund och har varit det under lång tid. Så vi kan ju verkligen tala för hela poliskåren, för våra medlemmar. Och det ger ju oss en legitimitet i samhällsdebatten såklart, men också mot Polismyndigheten.
Är det liksom av gammal hävd eller har ni väldigt bra rabatter på drivmedel och sådana saker?
ja, men det man ser är ju såklart att hos medlemmarna att vi behöver vara ett fackförbund som tar ansvar och gör ett bra jobb för deras löner. Men arbetsmiljön är ju också jätteviktig för poliskåren och där spelar facket en stor roll. Och rättshjälp är också en viktig del.
Vilken form av rättshjälp kan det handla om?
Det kan ju handla om att man upplever sig diskriminerad eller att man får lämna sin anställning av anledningar och där kan Polisförbundet stötta.
Mm.
Det är ju ett väldigt starkt förbund som du säger. Och så är det ändå några procent som inte är med. Men vad, när man börjar som polis, hur är det liksom, kommer det med paketet att alltså jobbar även polisen för att det är klart att du är med i Polisförbundet? Hur är relationen mellan förbundet och polisen?
Ja, men det är ju en bra relation och en konstruktiv relation. Mm. Och där har man ju det här liksom partsystemet som vi utgår ifrån. Jag skulle säga att det är jätteviktigt för oss att få med oss alla polisstudenter. Man väljer ju ett yrke när man börjar polisutbildningen och då måste vi visa att vi finns där och är relevanta och kan stödja den gruppen.
Mm. Alltså när det kommer till, alltså under de senaste åren så har man ju ibland, jag tycker inte man kan se det lika mycket nu för tiden. Det här skedde ju innan du började på Polisförbundet. Men jag tyckte man kunde se i många kvällstidningar att poliser själva gick ut för att prata om hur de tyckte att stämningen inom polisen var. hur ser man till att som förbund verkligen var medarbetarnas röst på det sättet? Så att man märker, för jag menar, eftersom ni har en sån otrolig uppslutning, att vara en röst för ja, mer än 20 000 personer och att de ska kunna känna sig hörda och att man ska kunna nå ut med driva de här relevanta frågorna. Hur ser man till det, att liksom fånga upp på gräsrotsnivå utan att få lite tunnelseende? Jag har själv svårt att kunna svara på en sån fråga. Men vilka metoder kan man använda för att folk ska kunna känna sig inkluderade?
Mm. Ja, men det här är väl någonting som jag verkligen har funderat på. Hur blir man en kårs röst? Och hur lyssnar man in kåren och man ser till att liksom beskriva den verkligheten som de upplever? Och vi har flera olika sätt och kommer ju fortsätta att utveckla det arbetet. Men vi har en medlemspanel där vi ställer frågor om... Det kan ju vara frågor som kommer upp och som är relevanta i den stunden, men vi ställer ju också återkommande frågor om man till exempel upplever hot och våld och så. Jag vill ju liksom utveckla, att vi ska utveckla den berättelsen och att den finns liksom tillgänglig för alla som behöver ha en bild av hur poliskåren har det och vilka man är. Och där finns det liksom möjligheter att använda med digital kommunikation bland annat. Men sen är det också viktigt att vi lyssnar in alla de här 1800 förtroendevalda och regionerna, alla som liksom representerar Polisförbundet. Och det kan vi göra på olika sätt. Regionerna och deras arbete är ju jätteviktigt där. Och att vi har kanaler hela vägen upp till oss. Men vi har också nätverk och så för att liksom få en bild av hur det upplevs ute i poliskåren.
Ska vi bara hjälpa mig själv och lyssnarna här? För jag tänker, jag kommer ju också, precis som du Johanna, också från ideell sektor tidigare. Och förtroendevald behöver ju inte betyda likadant i Sverige idag. För du kan ju vara ideell förtroendevald och du kan vara lönesatt förtroendevald.
Ja, men här är man ju vald som förtroendevald. Man har ju fått... ett uppdrag av medlemmarna att vara förtroendevald. Mm. Och sen så är det ju oftast en del av ens fackliga tid då, som man får lägga på det utanför ens uppdrag som, och arbete som polis.
Mm. Men som tjänsteman? Alltså du är ändå, du är inte ideell förtroendevald?
Nej, du gör det inom ditt arbete. Just det. Man får förtroendevald tid från polisyrket.
Vad är det som händer i omvärlden som påverkar er på förbundet just nu?
Ja, jag tror inte någon har undgått att liksom påverkas av den situationen som vi befinner oss i. Och bara idag så rapporteras det om sprängningar.
Ja, det är det du tänker på.
Så den grova brottsligheten och gängkriminaliteten påverkar ju poliskåren. Och har gjort det under lång tid, ska man också veta. Som har krävt kommenderingar och att man förflyttar sig till där poliserna behövs mest för att kunna göra skillnad på plats. Och man gör ju ett fantastiskt arbete.
Hur kan förbundet jobba för att medlemmarna ska känna att det finns ett stöd?
Ja, men jag skulle säga att det är två perspektiv här. Att det ena är ju att vi har gått ut och liksom krävt att hela samhället behöver ta ett större ansvar så att man faktiskt ser att det här är inte en fråga som bara polisen kan lösa. Utan det behövs ett brett politiskt ansvar och alla aktörer som kan hjälpa till behöver göra det. Och det var ju där vi gick ut och krävde då en kriskommission i juni efter de våldsamma dåden i Farsta. Mm. Så det är ju ett sätt att vi liksom tar det utifrån det här samhällsperspektivet. Mm. Och det andra är ju såklart att jobba med arbetsmiljöfrågor. Att man får det psykosociala stödet som man behöver. som vår förbundsordförande sa, så pratade han om att den här ryggsäcken, den får inte bli för tung. Det är en ung kår, ofta många unga poliser, och man måste kunna ha den som en liten konken och inte någon stor tung vandringsryggsäck att bära med sig. Så det psykosociala är ju viktigt, men det är ju också saker som kroppskameror och
Ja, alltså om man tittar på återigen då omvärlden. Vi hade Magdalena Andersson från Socialdemokraterna. Hon gick ut och sa åt folk att de måste sluta partyknarka. Och sen så hade vi Kristersson. Han vände sig till Försvarsmakten, och vi vet ju inte exakt vilka konkreta former det kommer ta. Men där ska polisen och Försvarsmakten jobba mycket mer integrerat med varandra framgent, för att enligt då honom få bukt med gängkriminaliteten på det sättet. Kommer ni heta polis- och militärförbundet innan året är slut, eller?
Nej, det kommer vi inte göra.
Nej.
vår roll är att ta hand om poliserna som yrkeskår och representera dem som fackförbund.
Men med det sagt, alltså, vilka frågor är viktigast att driva inom polisförbundet just nu?
Ja, men vi var ju ute i en debattartikel nu i lördags. Och där lyfter ju vi det som är väldigt viktigt här och nu. Och det var lite det jag nämnde kring att det behövs den här liksom breda samhällsuppslutningen. Och man behöver hitta sätt att få färre att vilja bli gängkriminella, helt enkelt. Och bryta den trenden. Som är otroligt oroväckande. Men det andra är ju också att skapa en ansvarsfull polispolitik över tid. Och där är ju det viktigt att det blir fler poliser och att de får rätt förutsättningar. Det är en av våra viktiga frågor.
Jag tänker lite bakåt, för jag sitter här och letar i mitt huvud en måndag morgon, ska jag säga och erkänna villigt.
Ja, det här avsnittet spelar sig en måndag. Så tidigt är det faktiskt inte.
Jo, ganska. Det beror på vem du är på savannen. För Polisförbundet har ju faktiskt gjort ganska så här järva kommunikationskampanjer bakåt för medlemsrekrytering och sådär. Men det var väl det jag satt och tänkte på. Men min fråga var så här egentligen. För jag tänker förbundet har antagligen, eller vet jag ju, har varit väldigt engagerad då som motpart i de stora organiseringar som har skett inom polisen, eller hur? Alltså det var min förutfattade
mening. Vad menar du med organisering?
Alltså de kända omstruktureringar som har gjorts inom polisen över tid. Ja. Omorganiseringarna.
Ja, precis. Men det
var
ju
en sammanslagningen till en myndighet. Och sådana
Ja, och för det är ju en del som i den här... jag tycker man klumpar ihop lite samtalsämnen i allt från nyheterna, i media pratar jag om nu. Jag är väldigt otydlig den här morgonen.
Ja, det går bra.
I media så
pratar
man ju om högt och lågt emellanåt, och då snor man ihop allting och man behöver ju försöka hitta någon som man kan liksom skylla på varför det ser ut som det gör och lite sådär. Och då brukar man ju också prata om organiseringen inom polisen över tid, att den kanske inte funkade så bra. Men där måste ju Polisförbundet ha varit väldigt mycket liksom sitta på andra sidan bordet, tänker jag, så förbund.
Det som vi vill se nu är ju en översyn av organisationen och hur man kan utveckla den. Sen är det en historik och mycket av det, den kunskapen bär inte jag, utan den lämnar jag till vår förbundsstyrelse och andra aktörer.
Jag tänker vi går till din specifika roll som kommunikationschef och titta lite på kansliet. Som det centrala kansliet består av 35 pers, visst var det så? Idag,
ja,
på Polisförbundet.
Precis. Mm.
Och hur många rapporterar till dig?
8 rapporterar till mig.
Ja, precis. Vi återkommer till det. Men jag tänker bara, precis, nu pratar vi gängkrig, vi pratar ond, bråd, död, svår kriminalitet. innan reformklubben, jag vet inte vilka frågor du jobbade med på reformklubben, men då jobbade du också med ond, bråd, död, svåra sjukdomar, anhöriga i sorg. Mm. Jag fick ju studera det på nära håll tack vare att jag fick den förmånen att jobba med Cancerfonden. Det var väldigt lärorikt, men det var också stundtals väldigt svårt.
Mm.
Vad är det som lockar dig till alla de här svåra ämnena? För det är någonting som gör att du hela tiden söker dig tillbaka till det.
Mm. Ja, men det lockar ju såklart att vara i en fråga som känns viktig för människor.
Ja, men jag tänker också, livsmedel är också viktigt.
Absolut.
Ja. Men det här är ju också svårt.
Ja, liksom. Ja, men jag tror att jag i botten är värderingsdriven. Mm. Och det är en viktig del till att jag söker mig till den här typen av uppdrag.
Värderingsdriven, hur menar du? Vilka värderingar?
Ja, men att liksom humanistiska värderingar i grunden.
Mm.
Mm. Men att det kanske är viktigare för mig än en profit. Alltså jag har väl liksom sökt mig till den ideella världen och till Polisförbundet. Mm. För att jag tycker att de frågorna är väldigt spännande och att jag känner att jag gärna vill vara med och göra någon typ av liten skillnad mot ett bättre samhälle.
Mm.
Vad hade du för knep? Jag var ju på Rädda Barnen i 2,5 år och scouterna är långt innan det. Men vad har du för knep för att hålla?
Hålla som person?
Som människa. Ja. Det är ändå när man jobbar som kommunikationschef i de här organisationerna så får du ju också all information som ju verkligen inte alla har.
Mm.
Och den är ju inte alltid, den är ju väldigt mörk. Så har du för knep för att hålla i det?
Ja, men dels så tänker jag att det är viktigt att få skratta och liksom släppa ut lite av det som man möter.
Mm.
Att det är förlösande.
Mm.
Samtala med kollegorna och liksom kunna bolla och processa och reflektera kring hur det påverkar en. Mm. Och sen så behöver jag liksom min egen tid. Yoga på morgonen och att få promenera eller cykla och kanske inte ha något ljud i öronen utan bara få vara i den stunden själv. Så att.
Okej, du har 8 medarbetare. Vilka funktioner har de?
Ja, men, det är 4 personer som jobbar med kommunikation. En pressansvarig, en kommunikationsstrateg och 2 digitala kommunikatörer.
Mm.
Och sen så har jag en person som är ansvarig för medlemserbjudandet och medlemsförmånerna, försäkringar och så.
Mm.
Och också dataskydd, för dataskydd är ju extra viktigt för oss med mycket känsliga uppgifter.
Mm.
Mm. Och sen har vi medlemsservice.
Mm.
Just det, folk ringer och ställer frågor.
Och, ja, och vi ska slussa dem rätt och se till att de får rätt information och så. Stödjer dem.
Mm.
Och sen så är det en utbildningsansvarig
som
ansvarar för alla utbildningar ut mot.
Jag tycker det här är smart att man samlar just medlems- och kommunikationsfrågor. Det är ju väldigt många som har det så.
Ja, men vi är ju en liten organisation på det sättet och man får ju chans att också lyssna in på vad som kommer till medlemsservice. Och, det kan bli en del av vår kommunikation och vi kan svara på frågor också ut i andra kanaler som kommer där.
Just det. Skulle du säga något här?
Nej, men jag tänkte kanske jag kanske lyssnar när jag reagerar här nu när jag säger, jag tänker att ni inte är jättemånga på ändå, vad sa du, 22 000 medlemmar?
Det är ju ett ganska litet kansli om man jämför med många andra stora fackförbund.
Mm.
Men sen finns det ju också regionala organisationer som möter polismyndighetens regionala delar.
Mm.
Så att, där är
1800 förtroendevalda, de har väl också sitt uppdrag?
De har sitt uppdrag, precis. Mm. Och skyddsombud som har sitt uppdrag. Så att vi finns ju representerade ute bland medlemmarna.
Mm. Men ni äger medlemsservicen, alltså medlemsdialogen?
Vi äger den inkommande medlemsservicen och sen så tar vi stöd också av regionerna i det arbetet. För det är ofta de som kan svara på detaljerade frågor och så.
Mm. Jag tänkte vi kunde prata lite om ledarskap också.
Ja.
Innan den här intervjun så berättade du att du gärna jobbar med det tillitsbaserade ledarskapet. Det är ju ganska många som säger att de jobbar med tillitsbaserat ledarskap idag. Det är ju någonting som man ser ganska brett. Så för mig känns det ganska viktigt att försöka få någon slags definition av det från den som säger det. Så vad innebär det rent konkret för dig att jobba med tillit i ledarskapet?
Jag ser det som grunden för att kunna göra ett bra kommunikationsjobb. Kan man inte lyfta fram alla perspektiv, ha medlemmar som, eller medarbetare som vågar lyfta det de tycker är svårt när de är kritiska. Om man inte har möjligheten till det så gör man ju ett sämre jobb som kommunikationschef. Och då måste det ju finnas en tillit och trygghet i gruppen. Och det finns ju massa forskning på det, men det här är väl liksom en grundtro hos mig och också en erfarenhet som har byggt på det.
Mm.
Och sen är det väl svåra, liksom, det är lätt att kanske säga det, men hur gör man det?
Mm. Ja, precis. Vad betyder det liksom?
Ja, men för mig betyder det att vi litar på varandra, vi litar på kompetensen hos varandra och har respekt för den, att det man ska göra, det man säger att man ska göra, gör man.
Mm.
Och får man ett hinder så lyfter man det såklart. Men det innebär också en tillit, psykologisk trygghet, där man känner sig mottagen som människa och individ.
Ja, att man är välkommen. Liksom.
Man är välkommen och man känner sig trygg i gruppen. Att det är schysst och det finns respekt.
Som motsatsen till gymmet dit jag går, det säger ingen hej till varandra någonsin. Det är någon sån där, jag vet inte. Jag sa hej till en kille nu i veckan. Stor bit i tatueringar upp till öronen. Och det var som att han hade sett ett spöke. Jag tror inte han var van vid att någon kom fram och sa hej.
Ja, du börjar bryta normen där kanske.
Men sen så när jag satt vid en maskin, då kom han fram och så gjorde han så här tumme upp då för att jag... då bondade vi lite grann.
Ja, det var uppskattat.
Men självklart, sånt är det ju viktigt med väl. Men för att komma närmare vad tillit för dig är, vad skulle du säga är motsatsen till det tillitsfulla ledarskapet?
För mig är motsatsen när man på olika sätt förminskar individer och inte ger dem möjlighet att utvecklas och vara sitt bästa jag.
Hur kan en sån förminskning se ut i en arbetsrelation?
Det kan hända mycket i ett mötesrum. Det kan vara ifrågasättande på ett... inte på ett konstruktivt sätt utan på ett sätt som förminskar individen. Att man känner ett stort behov av att gå i försvar är ju en signal på att tilliten inte finns där. Och då måste man ju börja jobba med det. Mm. Och då kanske man behöver backa lite och se vad ligger här. Vad är det som händer egentligen? Och börja arbeta med det mer konstruktivt.
Mm.
Och det tycker jag är en viktig del som ledare. Ibland behöver man ju ta det i rummet precis när det händer. Ibland behöver man backa lite och fundera på vilka liksom åtgärder behöver vi göra som grupp.
Vad finns det för risker med ett tillitsfullt ledarskap?
Ja, men det kan ju ta tid att få det på plats.
Mm.
Annars så ser jag inte många risker.
Jag tror att eller min upplevelse också när jag pratar med många av våra medlemmar inom Sveriges kommunikatörer, det är ju tydligheten i ramverket och där vi ibland brister inom ledarskapet och kanske också i Sverige så där, just för att vi har jobbat så mycket med det här tillit, alla ska vara tillitsbaserade och liksom ledarskap inom tillit. Men de flesta människor mår ju bra av ett tydligt ramverk, vad det än må vara. Kommunikationen är ju verkligen en viktig bit i det. alltså ytterligheter, det här är det som gäller. Om jag tar min gamla profession och jobbar inom upplevelseindustrin, inom krogen och konferensen, ja. Då har man ju oftast en stand-up på morgonen. Man står upp en kvart med en kopp kaffe. Just nu håller jag en tom kopp kaffe, det är ingen som ser.
Vi kör gestaltningsterapi här just nu.
Och så går man igenom. De här grupperna kommer idag, vi vill att alla ska uppleva det här. Lunchen är si, de är så. Den håller upp dörren där, den tar emot det. Vi har en kund idag som behöver det här. Alla vet om ramverket.
Exakt.
Sen... Nu kör vi, ha en bra dag, heja heja. Och det är det som är för mig väldigt mycket tilliten, att när man väl har satt ramverket, när man har också fått en check-in på att alla liksom är med på, så jag checkar in på ramverket,
absolut.
Då kan man springa.
Ja, för jag menar, om man inte vill skapa en atmosfär, för jag menar, man kan ju låsa in sig i ett dokument kring liksom, okay, kvalitetsrutiner, liksom, hur och för att det inte ska upplevas som att så här, okej, nu är vi kamrat 3 som står i fabrik 57 och tillverkar högerdojer åt store ledan. Så är det ju där också en väldigt flytande materia, kan jag tycka. Att om man jobbar med det tillitsfulla ledarskapet, så fordrar det liksom dels en flexibilitet ganska mycket från chefen. Och att kvalitet måste liksom trattas ner till väldigt enkla budskap på något sätt, för att de som är inblandade i processerna ska känna att de inte blir låsta heller. Eller? Du behöver inte hålla med.
det var...
För det blir, man vill ju inte bli slav under massa pärmar, menar jag bara.
Nej, absolut. Och det är väl att hitta balansen mellan att ha ett ramverk som stödjer dig, men där det också finns viss frihet och möjlighet till kreativitet. Och att hela tiden liksom också använda analys och data för att förbättra sig inom det ramverket. Mm. Det är ju jätteviktigt. Man vill ju veta som medarbetare att man gör ett bra jobb, att man levererar på den nivån som förväntas, så att man kan ha en dialog om det tillsammans.
Men och i det ramverket är det också väldigt viktigt, du var inne på det Johanna, alltså feedbacken, konstruktiv feedback.
Absolut.
Och i det, att för väldigt stor del av tilliten handlar ju om vetskapen om att det är okej att göra fel.
Ja.
Om man just med ett retro, liksom tittar i en retro på vad var det som hände, vad kan vi lära oss av det här?
Absolut.
Men nu, och jag tycker ändå, för nu pratar vi väldigt mycket om tillit här och nu, då är det ju...
Ja, men det är ett intressant...
Ja, det är jätteintressant. Det är
florerat så mycket.
Ja, absolut, precis. Men det som är tufft som ledare, vet jag ju i och med boken som jag skriver med Johanna Lindell där, så tittar vi ju också på... Eller många pratar ju om det tillitsbaserade ledarskapet. Men som ledare så är det ju också så att det tar väldigt lång tid, precis som du sa Johanna, att bygga upp tillit. Men som ledare är det ju, om du kliver fel där, då är det många som menar att då är tilliten paj. Då har det liksom brustit, och att man faktiskt aldrig som ledare kan bygga upp den igen. Alltså det tar väldigt lång tid.
Exempel.
Men alltså om du själv som ledare brister på något sätt som gör att den gruppen du leder tappar tilliten till dig, då är förtroendet brutet.
Och vad det
är
kan det väldigt,
ja, att man inte ger de där tydliga ramverken, att man inte är bra som... Man inte själv är tillitsbaserad. Man kanske är detaljstyrd. Man ger inte förutsättningar för gruppen att jobba.
Nej.
Men jag tänker då man måste... är det liksom raserat. Och det menar många är väldigt, väldigt, väldigt svårt att bygga upp igen.
Får jag?
Det är du som är intervjuad.
Nej, men jag tänker att det ligger ju mycket i det, att man... som chef måste visa vem man är som individ faktiskt, även om man kan ha liksom en professionell del och en privat del, så måste ju gruppen och de man arbetar med förstå en lite vad är viktigt för mig, det tänker jag liksom är en parameter. Jag har alltid velat förstå vem min chef är. Mm. Det är en av grunderna, men då har man ju också möjlighet att vara sårbar. Mm. Att jag klev fel. Mm. Jag ska tänka på det här. Och då framåt, och då kan ju faktiskt man bygga ännu mer tillit, för man gör ju inte alltid rätt. Och det är därför det är så viktigt att ha det här lärandet parallellt. Och det är lätt att det kan låta som att tillit är liksom gulligt och snällt, men det ryms ju mycket svåra delar för oss som människor i det, i att faktiskt ge feedback, i att ta tag i saker som inte fungerar väl på en arbetsplats och våga blotta dem och börja arbeta med dem. Det är ju någonting som vi tycker är instinktivt jobbigt och gärna gömmer oss i ifrån. Och jag tänker också att man kan ju också arbeta med det här på många, eller man behöver arbeta det tycker jag, med liksom tillit och lärande och kulturen på många olika nivåer, och att det är förankrat i organisationen, att man har sett vad det är man vill förändra, och sen få verktyg för att skapa den förändringen. Det är ju liksom grundläggande för att man ska vilja vara med, och att man faktiskt sen har liksom styrande dokument och kanske en kulturplattform om man känner att man behöver det, och att man följer upp det också ner till medarbetarna, och att chefer coachar och att man ger feedback till varandra. Och det kan ju också vara en del av faktiskt sådana krassa saker som lön och medarbetarsamtal och så.
Ja, men transparens är ju en viktig ingrediens för mig för att kunna vidmakthålla någonting som skulle kunna kallas för ett tillitsfullt ledarskap. Öppenheten, alltså, eller tydligheten, att man liksom är väldigt noga med vad man tycker. Då vet man ju vad man har varandra. Och då uppmuntrar man ju andra till att vara på samma sätt. Så att, ja.
Och uppmuntra varandra till att ta ansvar också.
Johanna, får jag bli så, du, 8 månader in är det, va? Vad är ditt uppdrag?
Mitt uppdrag är delvis att fokusera på medlemmarna och se till att vi blir relevanta för den här målgruppen studenter, att vi värvar och får dem som medlemmar så att vi kan växa med poliskåren, för poliskåren växer ju, och det är ju en jättemöjlighet för oss som förbund. Men vi behöver ju liksom behålla, vi vill ju behålla de här liksom drygt 9 av 10 poliserna för att kunna prata för hela kåren. Så det handlar ju att liksom skapa en digital struktur också och ett arbetssätt kopplat till att värva studenterna, och det blir fler utbildningar och fler varianter på utbildningar. Målgrupperna kommer att se lite mer olika ut. Det kommer vara en grupp som har arbetat länge och mitt i livet, och sen så är det de här unga som har valt det här yrket nu och kämpat hårt för att komma in på polisutbildningen. Så det är ju såklart en jätteviktig del. Men sen är det också att ha en stark röst i opinionen. Och ha en förbundsordförande som når ut med sina budskap, och att vi får gehör. Och det handlar ju liksom både om löneavtal och den typen av fackligt arbete. Men det handlar ju också om de här bredare samhälleliga frågorna. Och sen behöver vi hela tiden också berätta för våra medlemmar hur vi gör skillnad.
Just det.
Hur jobbar vi för dem? Och
hur skulle du säga att ni gör skillnad?
Vi har ju de senaste åren då fått ett stort lönepåslag utanför liksom den vanliga löneutvecklingen, och det är väl en otroligt stark vinst för kåren, och liksom att yrket har uppvärderats också med lönen, och det behövdes, och det behövs för att yrket ska vara attraktivt, så att man ska vilja bli polis och känna att man kan bli polis. Jag menar, det är ju tuffa ekonomiska tider också. Så det är en jätteviktig del. Men det är också arbetsmiljöfrågor. Vi hade postkravallerna, och där lärde man sig mycket, och kraven då på att se över arbetsmiljöverktyg, utbildning,
säkerhet.
Säkerhet.
Förstår det. Mm. Hur ser medlemskapet ut som student? Tänker jag? Är det som många andra? Är det gratis och sen när man blir anställd så börjar det kosta pengar?
Mm. Ja, men det kostar en liten peng. Mm.
Vad kostar
men det är 97%. Det kostar 300 kronor för studietiden. Då.
Per år eller?
Nej, för hela studietiden och det är ju två år sedan man är en aspirant. Mm. Och sen så kommer ju då det ordinarie medlemskapet efter där.
Just det.
Mm. Nej, men så att liksom se till att få med oss studenterna.
Mm. Och hur många är det nu då som pluggar till att bli poliser?
Ja, men nu den här gruppen som kom in den här terminen är ungefär 900. Så att det blir fler och fler och man ser det som att man, det är ju många som vill bli poliser men det är ju ett nålsöga att komma in. Och jag tror att många också tänker igenom kanske den arbetsmiljö man står inför. Och, man väljer ju en arbetsgivare också, eller två med Säpo, det är två polismyndigheter. Mm. Så det är kanske också någonting man tänker till kring. Vi vill ju att det ska liksom finnas bra karriärsmöjligheter och att man kan utvecklas inom yrket. Och därför man också vill ha en bra grundläggande utbildning och gärna att det blir treårigt på sikt.
Just det.
Vilken roman, film eller tv-serie tycker du bäst gestaltar polislivet?
Jag tycker att det är en fråga till poliskåren. Jag vet att Den tunna blå linjen var väl... Har jag hört att det är flera som känner att det är ändå lite närmare verkligheten än en annan gestaltning.
Ja, för när jag läste Kepler så kände jag, fan polis, det skulle man ju ha blivit. Och när jag såg Tunna blå linjen var nej, absolut inte. Det är ett väldigt komplext yrke.
Ett väldigt komplext yrke. Mm. Och det blir mer och mer komplext.
Ja, men stort tack för idag.
Stort tack Johanna Fajersson, kommunikationschef på Polisförbundet.
Tack så mycket. Hey baby, do you wanna take a trip with me? Got a feeling there might be silver lining all around. Hey baby, we could drive the whole night. So truck can do, I've only driven it in town. Hey baby, I hope it all works out. It always works out.
Du har lyssnat på Kommunikationspodden som produceras av Storstad. Tack för att du har lyssnat. Hey. Clouds on it.